بسم الله والحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد في فتشة قيان كتاب أدب المفرد أو إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى وفي بريد فرلكونا كابيتل 333 وما تسيا ويلك كابيتلت وما تسيا ويلك Och vi avslutade där med hadithen om Dhul-Khawaisira, mannen från Al-Khawarij som ifrågasatte profeten Muhammed alaihi salatu wassalam. Och hadithen efter den är hadith 775. Där berättas det från Bashir som innan det hette Zahm ibn Ma'bad som sa att jag gjorde hijra till profeten alaihi salatu wassalam. Och då så sa han till mig, Masmuka, vad heter du? Och då sa jag, Zahmun. Och då så sa profeten alaihi salatu wassalam, Bel ente Bashirun. Nej, du heter snarare Bashir. Och sen så sa han, då jag gick tillsammans med Rasulullah alaihi salatu wassalam, så gick vi förbi gravarna till al-mushrikin. Och han sa, لقد سبق هؤلاء خيرا كثيرا. De här har missat mycket gott. Tre gånger. Och sen gick vi förbi muslimernas gravar. Och då så sa han, لقد أدرك هؤلاء خيرا كثيرا ثلاثا. Dessa har sannoliken fått mycket gott. Och detta repeterade han tre gånger. Och sen sneglade profeten a.s. och såg en man som gick bland gravarna och han hade på sig sandaler. Och då säger Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ya sahib al-sibtiyatain, och du som har på dig två sandaler av kohin, släng eller ta av dig dessa sandaler. Och när mannen kollade och såg att det var Rasulullah sallallahu alaihi wasallam så tog han av sig sandalerna och slängde bort dem. Ja. Och denna hadith är autentisk. Och den nämner Sheikh Albani också i hans bok Ahkamul Janaiz. Det finns också i Abi Dawud. Ja. Och här finns många lärdomar. Den första är relaterade till namn. Och det är när mannen hette Zahm. Och Zahm på arabiska kan betyda att diq, att någonting är trångt. Därför säger man även idag när man är ute i trafiken, det är Zahma. Man hört det? Det är Zahma Shadida. Betyder att det är mycket kö och liknande saker. Det är mycket folk. Det är trångt igen. Så när han presenterade sig till profeten alaihissalam och sa att han heter Zahm, så sa profeten, nej, du heter Bashir. Så han ändrade hans namn direkt. Och den här hadith kommer att komma tillbaka senare i boken, där författaren kommer att ta upp flera kapitel beträffande att ändra och att byta namn. Namn som är gillade och namn som är ogillade. Inshallah, vi kommer tillbaka till den då. Så han nämnde att han en dag var ute och gick tillsammans med Rasulullah alaihi salatu wassalam. Och de gick förbi mushrikins gravar, kuffars gravar. Och sen gick de förbi muslimernas gravar. Och det här bevisar, som ulema nämner, Sheikh Albani, att muslimer och kuffar inte ska begravas tillsammans. Man ska särskilja dem. Om någon frågar vad är beviset på att man inte bara kan begrava alla människor tillsammans, så är det här en av de bevis som då används. När han gick förbi mushrikins gravar så sa profeten alaihissalam tre gånger att de här har sannoliken missat mycket gott. De missade islam. Och vilken förlust är större än att missa islam. Och sen när han gick förbi muslimerna så sa han att de här har fått mycket gott. لقد أدرك هؤلاء خيرا كثيرا. De har fått otroligt mycket gott. Och här lär vi oss en väldigt viktig sak Och det är att är du muslim, har du iman, så har du alhamdulillah det bästa som finns. Och han sa inte, vissa av de som låg där och hade dött kanske var fattiga i dunya, kanske var sjuka i dunya, kanske var slavar i dunya, men de dog som muslimer. Och vad var då slutsatsen av deras liv? Att de hade fått otroligt mycket gott. Hänger ni med? Det handlade inte alls om dunya. Det var folk som dött, folk som fått framgång. Och vad var det goda de hade fått? Att de dött som muslimer. Så alhamdulillah, har man islam så har man den största och bästa gåvan som finns. Och sen såg profeten alaihi salam den här mannen som gick bland gravarna med sandaler på. Och han hade på sig en sorts sandaler som är gjort av koskinn. Och då så sa profeten till honom alaihi salam att ta av dig dessa sandaler. Och mannen, när han såg profeten alaihi salam, tog av dem och slängde dem. Den här hadithen bevisar också att det är förbjudet att gå med skor bland gravar. Att gå med skor bland gravar. Och sen har ulema, vissa säger att det är makroh, det är ogillat. Medan andra ulema, som Sheikh Albani, nämner att det är haram. För att grunden i profeten Muhammeds förbud, alayhi sallallahu alaihi wasallam, då han förbjuder någonting, är att det tyder på ett tahrim, att det är haram. Så länge det inte har kommit en sarif, det vill säga någonting som tar det bort från att vara en haram till makruh. Ni känner till den principen? Och det är, om profeten liksom beordrar någonting, alltså gör, då är grunden att det är vad? Obligatoriskt. Men om det sen kommer indikationer och bevis på att man inte måste göra det, då blir det rekommenderat. Och samma sak motsatsen, om profeten alaihissalam förbjuder någonting, då är grunden att det är haram. Och om det sen kommer bevis på att det skulle vara tillåtet, eller att profeten själv har gjort det, eller tillåtet någon annan göra det, då blir det makro. Okej, okay? Då sjunker det, eller yani i, det blir inte lika grovt och allvarligt, utan det blir någonting ogillat. Så här förbjöd då profeten Muhammed alaihissalam den här mannen att gå med sina sandaler bland gravarna. Och beordrade honom att ta av sig sandalerna. Och vad är då orsaken? Jo, de lärda säger att det här är respekt till de döda. På samma sätt som profeten alaihissalam förbjöd att man sitter på gravar. Han sa i en autentisk hadith, be inte mot gravar och sitt inte på dem. Så att sitta på en grav är respektlöst. Och samma sak, att gå med sandalerna på graven eller precis bredvid graven är också respektlöst. Och det ska man inte göra. Och då har nämnts i vissa hadither att han sa att sitta, att en person sitter på glöd och bränner sönder sina kläder är bättre än att sitta på en grav. Okej? Okay? Att sitta på glöd som bränner sönder ens kläder är bättre än att sitta på en grav. Ulema nämner ett undantag, och det är om det finns ett starkt behov till att ha på sig skor eller sandaler. Ja, det är inte alltid man kan ta av sig sandalerna eller skorna. Och då säger ulema till exempel om det är kokhett. Jag vet inte om ni har varit i Saudiarabien vid dhuhr, om du ska begrava en människa. Alltså, du kan inte gå barfota. Du kommer att bränna sönder dina fötter. Och folk förr hade inte heller strumpor. Man har inte strumpor i Saudiarabien. Så att det blir kokhett. Då får du ha på dig sandaler. Eller ulema nämner också om det skulle finnas till exempel skadliga saker på marken. Låt oss säga att marken är täckt av krossat glas, täckt av taggbuskar och liknande saker. Då får du också ha på dig skorna. Och vi i Sverige kan också dra parallellen med om det är vinter till exempel. Kan jag inte se åt folk att ta av sig skorna mitt på vintern på en begravningsplats. Eller hur? Men det här är då mellan gravarna. Alltså just vid gravarna ska man undvika att gå med skor eller sandaler. Men om det är på en plats nära gravarna där det inte finns gravar, så är det tillåtet. Och beviset på det är hadithen Bara ibn Azib om änglarna som ställer den döde tre frågor. Ni känner till hadithen. Men rabbuk, madinuk och men nabiyuk. Och där nämns det att han hör fotstegen från sandalerna av hans vän när han lämnar begravningen. Ja. Så att den tyder på att det är tillåtet om det är på distans. Och det här nämnde Sheikh Abdul Muhsin. Yani hur man förenar mellan dessa två hadither. Så man ska inte gå med sandaler just mellan gravarna, så på gravarna typ. Utan om det är en bit bort så är det tillåtet. Hadithen lär oss också en väldigt viktig sak. Och det är att när denna sahabi radiyallahu anhu fick denna beordring. Profeten liksom sa ta av dig sandalerna. Frågade han, är det wajib? Är det sunna? Är det makruh? Är det haram? Tvivlade han? Väntade han? Så fort han såg att det var profeten liksom tog av dem och slängde dem. Inte höll dem i handen. Slängde dem. Som då profeten alltså fördömde mannen som hade guldring. Han slängde ringen direkt. Då sa folk, ska du inte ta upp den och sälja den typ? Han sa nej, hur ska jag ta upp någonting som profeten har fördömt? Och det är så en muslim ska vara. Han ska vara snabb i att besvara de påbud som vi har fått. Så vi går vidare till nästa kapitel. Kapitlet om att bygga. Och där berättas det från Muhammad ibn Hilal som sa att han såg boningarna av profetens fru alaihi salatu wassalam, eller husen där profetens fru bodde alaihi salatu wassalam. Och han sa att de var gjorda av palmblad. Och de var också täckta med tyg. Och jag frågade om Aishas hus. Och då så sa han att dörren var riktad mot Sham. Och då frågade mannen, var det två eller en dörr? Och då så sa han en dörr. Och vad var den gjord av? Och då så sa han från Ar-Ar eller Saj. Två olika sorters träd. Ja. Och vi har gått igenom det här tidigare i boken. Hadith 451 beskrev också profetens hus alaihi salatu wassalam. Där vi nämnde hur högt det var till taket, hur många dirar, hur lång den var och så vidare. Men här nämns också då vad väggarna var gjorda av. Väggarna till profetens hus alaihi salam var gjorda av vad? Palmblad, alltså såna här med kvistar som är väldigt torra. Men då de i sig själv kanske inte håller ute kyla och värme, så måste man ha någonting mer som täcker. Okej? Okay? Och då har man någon tjock form av tyg på typ insidan då, som då hjälper till för att täcka isolera heter det. För att isolera huset. Och sen frågade han vad för slags dörr de hade i hemmet, i Aishas hem radiyallahu anha. Och det fanns då två sorters dörrar. En, man kan säga svängdörr, där det är två dörrar. Man liksom puttar, ni vet. Eller var det en dörr? Och då så sa han att det var en dörr. Och att den här dörren var gjord av trä. Och så nämnde han olika sorters virke som finns på arabiska halvön. Men att den då var gjord av trä. Och här finner vi återigen hur pass simpelt profeten levde alaihi salatu wassalam, trots att han var den bästa människan som har gått på jorden. Alaihi salatu wassalam, så valde han vad som finns hos Allah och valde inte denna dunya. Och hadithen bevisar också att dunya och rikedomar inte är ett bevis på att en person skulle vara bra eller dålig. För om så var fallet så skulle Allah azza wa jall har givit rikedomar till hans profet alaihi salam, som var den bästa människan. Nästa hadith berättas av Abi Huraira radiyallahu anhu, där han säger att Rasulullah alayhi salatu wassalam sa att domedagen kommer inte att infalla tills folk bygger hus som de kommer att utsmycka som al-marahil av al-marahil. Och då så sa Ibrahim, som berättar hadithen, yani thiyab al-mukhattata, som mönstrade kläder. Och denna hadith är också sahih. Och här är ett av domedagens tecken, och det är att folk kommer att bygga hus som är utsmyckade med mönster. Genom att folk lägger för mycket vikt på dunya. Det här har vi också gått igenom tidigare i boken, hadith 459. Där vi också talade om att inte lägga för mycket vikt på att bygga dunya, utan istället fokusera på al-akhira. Yani man ska inte överdriva. Och från domedagens tecken är ju att folk kommer att tävla i att bygga höga hus. Och vissa ulema säger att det betyder också vackra hus. Att det bara är, det finns inget behov av höga och stora hus, utan det är bara massa tomma rum och yta som man inte använder, utan man gör det bara för att visa upp sig och skryta och tävla med andra. Ja. Vi går vidare till nästa kapitel. Bab qawlu rajuli la wa abik. Kapitlet att en man säger la wa abik. Yani nej, jag svär vid din far. Nej, jag svär vid din far. Och där berättas hadith Abi Huraira radiyallahu anhu, att en man kom till Rasulullah alayhi salatu wassalam, och han säger: Rasulullah, vad är den bästa sadaqan som ger mest belöning? Och då så sa han: amma wa abik. Vad beträffar och jag svär vid din far, så ska jag berätta. Det är att du ger sadaqa och du är frisk. Shahih. Du vill ha dina pengar. Takhshal faqr. Du är rädd för fattigdom. Och du hoppas på rikedom. Och att du inte väntar med att ge sadaqa tills själen når halsen. Och du säger: han ska få så mycket och han ska få så mycket och han ska ärva så mycket. Och där slutar hadithen. Den här hadithen nämner Sheikh Albani rahimahullah att den är sahih, fast utan ordet wa abik, det här tillägget att han svär vid mannens far. Och ulema nämner här att profeten Muhammad alaihissalam har ju förbjudit att svära vid andra än Allah subhanahu wa ta'ala, eller hur? Och det är en mindre form av kyrk. Det är inte tillåtet att svära på någonting annat än Allah Azza wa Jal, hans namn och hans egenskaper. Och att det här ordet som då nämns i denna hadith, wa abik, är inte autentiskt. Hadithen i sig själv är sahih och nämns i många andra källor, men utan det här tillägget. Det är shad. Det är ett udda tillägg i hadithen. Någon av dem som har berättat hadithen har gjort ett fel eller misstag. Okej? Och vissa andra säger att om det nu är sahih, så är det ett ord som man säger, men man menar det inte. Wa abik, yani, på det här sättet. Men Allah alam, det som är korrekt, som Sheikh Albani nämner, är att det här tillägget inte är sahih. Och hadithen finns i Sahih Bukhari och Sahih Muslim utan detta tillägg. Men om man då ser bort från detta tillägg, så har hadithen många lärdomar. Den första är den här mannen som kommer att säga: Rasulullah, vad är den bästa sadaqan som ger mest belöning? Och här finner vi det vi finner i så många hadither, sahabas iver i att inte bara få belöning utan i att få mest belöning. De var måna om att känna till de bästa av gärningar. De nöjde sig inte med att det ska vara gott, utan det ska vara det bästa. För att sen kunna praktisera det. Så vad är den bästa sadaqan som ger mest belöning? Och då klargjorde profeten a.s.w. att det är den sadaqan som man ger när man är frisk. Man vill ha sina pengar. Man är rädd för fattigdom. Och man hoppas på att få mera pengar. Det här är den bästa sadaqan. Inte den sadaqan som folk ger när de ligger på dödsbädden. När folk ligger och är sjuka. Vad menas med detta? När människa är frisk. Eller när människa är sjuk. Och är i sina sista timmar. Då är det enkelt att ge bort pengarna. För att du vet att du kommer inte ha någon användning av pengarna. Det du lämnar kommer att ärvas av dina barn. Eller hur? Så då är det enkelt att säga han ska få så, ge bort miljoner hit och dit. Alltså du är inte rädd för fattigdom. Du behöver inte spara till morgondagen. Taib. Men när man lever, vad händer då? Då kommer shaitan. Shaitan, ja'idhu kumul faqr. Allah säger att Satan skrämmer er för fattigdom. Och så är det. Shaitan kommer till oss idag och säger, men vadå sadaqa? Du måste spara. Du måste investera. Du har utgifter. Vad händer? Du kommer inte ha pengar kvar. Och så vidare. Så shaitan skrämmer människan. Och shaitan kommer också med taswif. Att du kan ge sen, du kan ge sen, du kan ge sen. Men att man då ger när man har det bra. Man är i behov av sina pengar. Man vill ha sina pengar. Man tycker om sina pengar. Det här är ett tecken på iman. Som Allah subhanahu wa ta'ala säger. Lan tanalu al-birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ni kommer inte att nå fromhet tills ni skänker från det ni älskar. Så att en person skänker från det hon vill ha är ett bevis på iman. Som det också nämndes i hadithen. Wa sadaqatu burhan. Att sadaqa är ett bevis. Gärna på iman. För du vill ha någonting. Allah säger i Koranen. Wa tuhibbuna al-mala hubban jamma. Att ni tycker om pengar otroligt mycket. Så att man ger av det man tycker om till någon annan. För Allahs skull. För du vet att det som finns hos Allah är bättre. Är ett tecken på iman. Till skillnad från att vara snål. Och att vara girig. Det är ett tecken på att man har en brist i sin iman. Så man ska då inte skjuta upp detta tills man ligger på dödsbädden. Och här nämndes hatta idha balagha til hulqum. Tills döden når halsen. Och då säger ulema, det är inte det som menas med hadithen, ordagrant. För när döden når halsen kan du inte ens prata. Okej? Okay? När döden når halsen så är det sista sekunderna av livet. Och då är det ijma, konsensus på att det man ger bort och det man ger i testament inte räknas. Okej? Okay? Utan det måste vara innan. Det man ger i sista sekunderna räknas inte. Okej? Okay? Utan det måste vara innan. Och det är det som menas med hadithen. Taib. Vi går vidare till nästa kapitel. Kapitlet Bab idha talaba falyatlub talaban yasiran wa la yamdah. Kapitlet om den som frågar att han ska fråga enkelt och han ska inte prisa. Där nämns en athar från Abdullah ibn Mas'ud att han sa إِذَا طَلَبَ أَحَدَكُمُ الْحَاجَةِ. Om någon av er ber om någonting فَلْيَطْلُبْهَا طَلَبًا يَسِيرًا. Så ska han fråga om det enkelt. فَإِنَّمَا لَهُ مَا قُدِّرَ لَهُ. För han kommer att få vad som är skrivet för honom. وَلَا يَأْتِ أَحَدُكُمْ صَاحِبَهُ فَيَمْدَحَهُ فَيَقْطَعْ ظَهْرَهُ. Och ingen av er ska komma till sin vän och prisa honom för det kommer att bryta hans rygg. Ja. Här nämner då Abdullah ibn Mas'ud två viktiga saker man ska tänka på. Om man ställs inför att behöva fråga en kompis om någonting. Eller fråga en person om någonting. Och grunden är att en muslim inte ska tigga. Taib, grunden är att en muslim inte ska fråga någon om något. وَلَا تَسْأَلْ أَحَدًا شَيْئًا. Så som profeten a.s. beordrade många av sahaba. Det är makroh. Det är ogillat att fråga och att tigga. Om det inte är darura. Om det inte är nöd. Men om man nu behöver fråga, så lär oss här Abdullah ibn Mas'ud två viktiga saker att tänka på. Den första är فَلْيَطْلُبْهَا طَلَبًا يَسِيرًا, att han ska fråga den yani på ett enkelt sätt. Det vill säga, han ska inte tjata. Utan du säger, bror, kan du ge mig det här? Enkelt. Skulle du kunna? På ett fint sätt. Och säger, nej tyvärr, jag kan inte. Fråga inte en gång till. Fråga inte två gånger till. Utan kallas, nöj dig med svaret. Okej? Okay? Var inte girig, tjata inte. För du kommer i slutändan bara få vad som är skrivet. Ja, det var skrivet att du inte skulle få någonting. Och så sa han den andra etiken. Och en person ska inte heller vända sig till den han frågar och prisa honom, för det kommer att bryta hans rygg. Ja. Och det är en sak som vissa människor faller in i när de tigger. Och det är att de prisar personen. För de vill ha någonting. Du är så generös och du är så snäll. Du har så mycket pengar. Du har hjälpt så många. Och du säger inte nej till folk. Och du är så mashallah. Och hit och dit. För att han ska ge pengar. Och det här är inte heller tillåtet. Och det finns en negativ konsekvens. Och det är, som han här sa, du kommer att bryta hans rygg. Och det här har vi också nämnt tidigare i boken. Det fanns kapitel där författaren tog upp haditherna om al-medh. Och det här är någonting som profeten Muhammad alaihissalam har sagt. Att al-medh, att prisa en person i hans ansikte, är som att bryta hans rygg. Yani det är som att bryta hans rygg. Och då ser ulema, varför? Jo, för att en person som prisas, där man säger du och du och du har gjort och du är och så vidare, det kan få personen att falla in i kibr, högmod, vilket kommer krossa honom. Alltså bryta ryggen på honom, krossa honom. Det kan få personen att falla in i ujb, att han tror sig vara bättre än vad han är. Han tror sig vara bättre än andra människor. Eller det kan få personen att falla in i lathet. Yani takasul. Han tänker, om jag nu är så bra som folk säger, jag är Sheikhul Islam, jag är den bästa människan, khalas, jag behöver inte göra mera. La. Utan människan ska ständigt hålla motivationen igång och ska se sina egna brister. Okej? Okay? Men profeten Alisem lärde oss att om man ska prisa en människa, det finns ett behov. Om man talar om en person så säger man ahsabuhu kada wa kada. Det här är det jag tror om personen. Wallahu hasibu. Allah är den som kommer att döma honom. Och jag kan inte gå i godo för honom inför Allah subhanahu wa ta'ala. Yani, det här är det jag vet. Det som är dolt känner jag inte till. Okej? Okay? Alhamdulillah att islam inte är en sån här smörreligion. Där man upphöjer folk över deras nivå. Och säger saker om dem som inte är sanna. Eller prisar folk på det här sättet. Vilket inte heller är positivt. Ja. Vi går vidare till nästa hadith som berättas från Yasar ibn Abdullah al-Hudhali, där han säger att profeten alaihissalam sa inna Allaha idha arada qabdha 'abdin bi ardin ja'ala lahu biha aw fiha haja. Om Allah, profeten alaihissalam sa att om Allah vill ta en tjänares liv på en viss plats, så kommer Allah se till att han får ett behov, han får ett ärende på den platsen. Och denna hadith är autentisk och den har nämnts i många liknande hadither. Ja. Här säger Rasulullah alaihi salatu wassalam att om Allah vill ta en tjänares liv på en speciell plats, så kommer Allah se till att han får ett behov eller ärende på den platsen. Och det här är också från al-ajaib. وَلَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. Ingen själ vet på vilken jord hon kommer att dö. Vissa människor lever hela livet. i en stad. Hela livet. Och sen han åker på en kort resa och dör redan i en annan stad, i ett annat land. Är det inte så? Så subhanallah, man vet inte vart man kommer att dö. Men om Allah Azza wa Jalla har bestämt att du ska dö på en viss plats, så kommer Allah se till att du är på den platsen den dagen du ska dö. Yani, frivilligt eller ofrivilligt, du kommer vara där. Och det händer ibland att du bara måste åka till en plats som du inte ens vill vara på. Är det inte så? Du befinner dig där och sen qadar Allah, döden kanske kommer. En fråga. Vad har denna hadith med kapitlet om att fråga utan att tjata att göra och utan att prisa? Vissa ulema nämner att den verkar inte ha något speciellt yani, samband med rubriken. Och vissa som förklarar hadithen förklarar det med att en person som tigger förnedrar sig själv. Han förnedrar och sänker sig själv. Och speciellt om det är bland folk han känner i hans stad och på hans plats. Så en människa kanske för att undgå detta reser. Han kanske reser för att tigga av någon person som han inte känner. Och folk känner inte honom. För att inte förlora sin ära. Men att även då så ska man veta att döden kanske kommer. Och du kommer i slutändan inte att få mer än vad som är skrivet för dig. Så att det kanske är det som författaren indikerar på. Wallahu ta'ala a'lam. Tayyib. Nästa kapitel nämner en svag hadith. Och kapitlet efter nämner också en svag hadith. Kapitlet efter. 339. Bab qawlu rajul ma sha'a Allahu wa shi'at. Kapitlet att en person säger: det här är vad Allah och du vill. Det här är vad Allah och du vill. Och där berättas en hadith från Ibn Abbas radiyallahu anhuma, där han säger att en man sa till profeten sallallahu alaihi wasallam: ma sha'a Allahu wa shi'at. Det här är vad Allah och du vill. Och då så sa profeten sallallahu alaihi wasallam: ja'alta lillahi niddan. Har du satt en medgud vid Allahs sida? Ma sha'a Allahu wahda. Det är endast vad Allah vill. Nah. Det här nämner ulema ifrån shirk al-alfad. Yani saker som folk säger som är shirk. Okej? Okay? Och de här sakerna yani kan ibland tolkas på olika sätt. Och de som säger det menar inte kyrk. Yani sahaba menade inte kyrk när de sa ma sha Allahu wa shi'at. Det här är vad du och Allah vill. De kanske menade korrekt att Allahs vilja är den enda dominerande. Och Allahs vilja påverkas inte av någonting. Vilket man kan förstå av en person som säger: det här är vad Allah och du vill. Det här är vad Allah och den här personen vill. Att personens vilja kan påverka Allahs vilja. Det är det man kan förstå av det här uttalandet. Att båda har en yani, verkställande vilja. Vilket är kyrk. Det är bara Allahs vilja som gäller. Masha Allahu kan. Det Allah vill är det som kommer att ske. Och det som Allah vill kommer aldrig att ske. Och Allah har ingen sharik. Allah har ingen partner. Innan det kommer till att bestämma och verkställa saker och ting. Taib. Så. Här är det fel att säga på det sättet. Det här är vad Allah och Muhammed vill. Det här är vad Allah och du vill. Så får man inte säga. Och då när den här mannen sa på det här sättet, så sa profeten alaihissalam: har du satt en medgud vid Allahs sida? Och i vissa hadither: har du gjort mig till en medgud vid Allahs sida? Aj'altani lillahi niddan. Och så sa han: du ska säga ma sha Allahu wahda. Du ska bara säga: det här är vad Allah ensam vill. Och i vissa hadither: om man nu måste använda såna här ord, eller man vill använda liknande ord, så måste man använda thumma. Yani ma sha Allahu thumma ma shit, yani. Det här är vad Allah vill och sen någonting som du har velat. Yani det separerar på dem. Till skillnad från nu använder ordet och. Det här är vad Allah och du vill. Okej, okay, och det här är då inte tillåtet. Och han nämner också Sheikh Albani att det här är någonting som många människor tar väldigt lätt på. De säger till exempel Mali غير الله وانت. De säger jag har ingen annan än Allah och dig. Ja, jag har bara dig och Allah. Så kan man inte säga. Utan då får man använda thumma. Och sen dig. Eller tawakkaltu ala Allahi wa alaik. Jag förlitar mig på Allah och dig. Så får du inte heller säga. Eller han säger, vissa säger bismillahi wa sha'b. Bismillahi wal watan. Ha? I Allahs namn och folkets namn. I Allahs namn och nationens namn. När de ska hålla tal inför folket och så vidare. Gärna, det här är också förbjudet. Och faller också in under uttalanden som är en form av kyrk. Som folk måste göra toba för. Hadithen bevisar också en annan viktig sak. Och det är att det inte räcker med att ha en god avsikt. För ibland du kanske kritiserar en människa och säger, men du kan inte säga så här. Men då så säger han med min nia, jag menar ingenting dåligt. Och det kanske stämmer, han menar inte kyrk. Han menar bara, Allah vill någonting och jag vill också den här saken. Han menar ingenting dåligt. Men islam har ändå kommit för att korrigera. Och det nämns också att på profetens tid, alaihissalam, så var det vissa kristna, ahlul kitab, som ifrågasatte. Och säger, kolla ni är också kyrkmuslimerna. Ni säger det här vad Allah och Mohammed vill. Det är inte tillåtet. Och en av sahaba såg det i drömmen. Och då så sa profeten nej. Det här är inte tillåtet. Det är en sån här ord som kan misstolkas, missförstås, som kan vara luddiga. Ska förbjudas. För att hindra alla vägar som leder till kyrk. Okej? Okay? Så det räcker inte med att man har en god avsikt. Men säger, jag menar ingenting dåligt. Det spelar ingen roll. Det du säger är fel. Förbjudet i islam. Då ska du inte säga det. Och hadithen bevisar också, som Sheikh Abdurazak nämner, att om man ger en person råd, man förbjuder en person för någonting, avråder en person för någonting, så är det bra att ge substitut, yani, det vill säga att man ersätter. Säg inte så här, säg så här istället. Yani, säg inte ma sha Allah huwa shit. Säg ma sha Allah thumma. Mashit. Och det är också bra för oss när vi gör da'wah. Att inte bara komma till folk och säga haram, haram, haram. Utan haram, gör det här istället. Ha inte flickvän, gifta istället. Ja? Drick inte alkohol, drick vatten. Yani, du kommer med någon ersättare. Ha inte isbal, yani, köp byxor som kortare och så vidare. Du kommer med någonting som kan ersätta. Hänger ni med? Vi går vidare till nästa kapitel som blir det sista kapitlet för idag. Bab al-ghina wal-lahu. Kapitlet om musik och nöjen. Yani nöjen, ordet lahu på arabiska betyder ma yushghilu al-insan amma yu'nihi wa yuhimmuhu. Lahu, yani vad som distraherar människan från vad som är viktigare. Yani nöjen, vad man roar sig med. Kapitlet om musik, sång och nöjen. Och här nämner författaren en affär från Abdullah ibn Umar. Att han gick på marknaden och han gick förbi en flicka som stod och sjung. Och så sa han, om shaitan skulle lämna någon så skulle han lämna den här flickan. Om shaitan skulle lämna någon så skulle han lämna den här flickan. Och Sheikh Albani nämner att denna athar är Hassan. Nam. Här gick då Abdullah bin Umar förbi den här flickan som sjöng. Och han sa att om shaitan skulle lämna någon så skulle han lämna den här flickan. Första fejden. Om shaitan skulle lämna någon. Bevisar vad?
Att shaitan lämnar ingen.
Yani han är med folk tills de dör. Det finns ingen människa på jorden som är befriad från shaitan. Spelar ingen roll om du är superreligiös eller supersyndare. Shaitan är med allt och alla. Tills man lämnar dunja. Tills du slutar andas. Khalas. då kommer han att lämna det. Så till och med syndare lämnas inte av shaitan. Men han sa här Abdullah, om shaitan skulle lämna någon skulle han lämna den här flickan. Varför? För att hon gör det som gör shaitan nöjd. Eller hon gör någonting som shaitan tycker om. Och det är att sjunga, göra musik. Och det här bevisar att musik är någonting som shaitan tycker om. Och de lärda säger att musik är satans vapen. Musik är satans röst. Så som Allah Azza wa Jal nämner i surat al-Isra. Att Allah Azza wa Jal säger till Iblis. Wastafziz man istata'ta bisawtik. Att vilseled eller ägga. Hetsa upp så många som du kan. Med din röst. Och då säger många av salaf. Satans röst är musik. Satans röst är musik. Och vissa andra av salaf sa. Satans röst är kallet till allting falskt. Och då säger Ibn al-Qayyim. Att dessa två tafsir går inte emot varandra. För att musik kallar till falskhet. Så Satan använder musikanter för att få folk att avvika. Och det här är någonting som är mushahad, någonting som är bevittnat, någonting vi kan se. Att majoriteten av all musik kallar till ondska. Och det är Satans verk. Musik kallar människan till att dyrka andra än Allah. Kallar till kyrk. Finns musik som gör det? Är det inte så? Ja. Musik kallar till att göra zina. Hela tiden love och love och love, eller hur? Zina. Musik kallar också till narkotika. Röka och sälja och bäckna, jag vet inte vad. Är det inte så? Speciellt hiphop. Mycket. Och reggae och liknande. Ja, ni kallar till en destruktiv levnadsstil. Och samma sak, musik kallar också till kriminalitet. Återigen hiphop. Om gangster och skjuta och våld och hit och dit. Och allt det här är inte förenligt med islam. Och det är ondska. Så musik finns det inget gott i. Och musik har också den dåliga effekten av att det gör människans hjärta sjukt. Som Abdullah ibn Mas'ud sa. Han sa att musik får hyckleri att gro i hjärtat. Jambut nifaq fil qalb. Musik får nifaq, hyckleri, att växa i människans hjärta. Och det här är sahih från Abdullah ibn Mas'ud. Och Sheikh Albani säger att den här uttalandet är marfu'. Det vill säga att det här är någonting som ibn Mas'ud inte skulle säga från sig själv. Utan han måste ha hört detta från profeten alaihissalam. Att musik får hyckleri. Nifaq, att gro i människans hjärta. Och vissa av salaf sa, så som vatten får gräs att växa. A'udhu billah. Now. Författaren nämner sen en affär från Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma. Där han säger beträffande versen wa minan nasi man yashtari lahu al-hadith. Att det finns de av folk som byter ut lahu al-hadith. De byter ut eller föredrar tomt prat. Lahu al-hadith. Surat Luqman, vers 6. Och då så sa han al-ghina. Det är musik eller liknande. Sång eller liknande. Och liknande har också berättats från Abdullah ibn Mas'ud. Han sa beträffande denna ayah. Wallahu alladhi la ilaha illa hu yuraddiduha thalatha marrat. Han svär vid Allah tre gånger att det är musik som menas med den här versen. Jenny, vad menas här med den här versen? Om man läser helheten så nämner Allah subhanahu wa ta'ala att det finns folk som föredrar lahu al-hadith framför Allahs tal och framför Allahs vägledning. Och lahu al-hadith är här tomt prat, syndaktigt prat. Och det är musik. Sång och musik. Det finns folk som föredrar musik framför Koranen. Framför Allahs vägledning. Och det här är väldigt, väldigt negativt. Och Allah nämner bara musik och sång i Koranen på ett negativt sätt. Fördömande sätt. Det finns ingenting positivt nämnt. Och den här versen är bland de starkaste bevis på att musik är haram, som ulema i tafsir har sagt. Och de nämner här Ibn al-Qayyim i hans bok Irathat al-Lahfan. Han talar väldigt mycket om det här med musik. Och där nämner han flera gånger, återigen, han tar upp det så många gånger, repeterar det, att musik tar över. Yani den som fastnar för musik kommer ha svårt att lyssna på Koranen. Det kommer kännas tungt. Och vissa som han har berättar, de älskar musik så mycket, de hör adhan, de stänger fönstret, höjer musiken. Tål inte att höra den. Och det nämner också Ibn al-Qayyim i hans Nuniya, att hjärtat är Allahs hus. Yani huset är kärleken och iman till Allah ska bo. Och det finns inte plats i Allahs hus för kärlek till Koran och kärlek till musik. Ni kan inte förenas i ett och samma hjärta. Ett av dessa som måste dominera. Och därför nämner Ibn al-Qayyim, du finner ingen person som älskar Koranen och läser Koranen och älskar musik. Och lyssnar på musik 24/7. Det går inte. Det finns inte. Musiken kommer krossa hans kärlek till Koran. Eller tvärtom, han älskar Koranen. Och när han hör musik, det känns bara som trams. Subhanallah. Så, väldigt, väldigt farligt. Allah musta'an. Och vi har skrivit en hel bok om ämnet. Inshallah, den kommer kanske släppas här i dagarna. Med bevis från Koranen, sunnan, Selefs uttalanden och de fyra lagskolorna och ijma, konsensus på att musik är haram. På ungefär 25 sidor. Inshallah kommer att komma ut här i dagarna. Och den finns också för länge sedan vi spelade in den. På islam.nu, vad islam säger om musik. Där gick vi igenom de flesta av dessa musik. Och det är tyvärr en fitna som sprids. En synd som är väldigt, väldigt vanlig. Du ser folk på Facebook, han likar någon låt. Är det inte så? Han likar en musikvideo. Du ser muslimer som lyssnar på musik. Du ser tyvärr tv-kanaler från muslimska länder. Du ser musik. Och ibland helt sjukt, du ser, det ska vara ett islamiskt program. Det inleds med musik. Och nu, Karitha, islamisk musik. Har ni sett den? Maher Zain och vad heter de? Native någonting.
Din Squad.
Maher Zain och Yusuf Islam. Och massa sån här trams. Det är musik. Musikinstrument. Det är inte texten som är haram. Det är instrumenten som är haram. Alla instrument är haram i islam förutom trumma. Bäst. El ma'azif kulluha haram. Och det är ijma. Det är konsensus i denna fråga. Men precis som profeten berättade alaihi salam, det kommer att komma ett folk innan domedagen som ska tillåta musik. Hadithen finns i Bukhari. Subhanallah. Och det ser vi framför oss. Och när du säger till dem haram, och säger att du är mutashaddid, du är extrem. Du är wahhabist, du är salafist, du är, jag vet inte vad. Allah musta.
Inte trumman också, endast tillåter för kvinnor.
Det kan diskuteras, trumman. Vissa ulema säger bara för kvinnan, bara på fester och så vidare. Men om det var problemet, det skulle vara en annan femma, förstår du? Men problemet är mycket större än så. Nu har vi musik, ungdomar som lyssnar på gärna de här, jag vill inte ens nämna deras namn, de här sångarna, de här musikgrupperna, de här Allah musta'an. Så må Allah vägleda dem. Sista hadithen för idag berättas från Al-Bara ibn Azib, där han sa att Rasulullah alayhi salatu wassalam sa afshu salam taslimu. Sprid salam så kommer ni att ha det bra. Wal asharatu shar. Och al-asharra är ont. Qal Abu Muawiya al-asharru al-abath är att leka. Yani trams och liknande saker är ondska. Så han nämner Rasulullah alaihissalam afshu as-salam taslamu. Sprid salam så kommer ni att skonas. Det vill säga Ni kommer att skonas från hat, splittring, bojkott gentemot varandra. För när man sprider salam så ökar man kärleken och banden mellan muslimerna. Är det inte så? Så som profeten Muhammed sa salam, att ni kommer inte att gå in i Jannah tills ni tror. Tills ni tror. Och ni kommer inte att tro tills ni älskar varandra. Ska jag inte berätta någonting som gör att ni älskar varandra? Sprid salam bland er. Så att sprida salam ökar kärleken och banden mellan muslimerna. Vilket leder till iman. Vilket leder till al-Jannah. Och så sa han al-asharra tu shar. Al-asharra, det vill säga al-abath, yani trams, lek, är ondska. Och Imam al-Bukhari nämner detta i kapitlet om musik. Yani det vill säga att den här musiken och sånt här trams är ondska och det finns inget gott i det. Ja, och där avrundar vi för idag. Wallahu ta'ala alam. Och sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.